Vänskap. Vad innebär det ordet egentligen? Och när är en fiktiv skildring av vänskap som allra bäst? Det här ska vi prata om i Kulturpodden idag. Jag, Silja Sahlgren Fordstad, tillsammans med Marit Lindqvist och Lasse Garoff. Och orsaken till att vi ska tala om det här just nu är det att Lilla Teatern i Helsingfors har satt upp Elena Ferrantes jättepopulära bokserie Min fantastiska väninna. Men innan vi ger oss i kast med den här scenversionen så vill jag förstås fråga er hur ni skulle definiera begreppet vänskap. Vad innebär det? Lasse?
No, jag tycker att i alla fall de bästa så där fiktiva vänskaperna är de här som klarar av att gestalta det här när på något vis två vänner inspirerar varandra. Och det är i alla fall någonting som jag har fått, som jag tycker att är jätteviktigt från mina nära vänskaper, att det är människor som jag upplever att de ger mig någonting och att mitt liv blir större och mer intressant när jag befinner mig i deras närhet. Och det tycker jag att nog är jättecentralt just för den här min fantastiska väninna, att de här två flickorna på det viset behöver varandra och just inspirera varandra.
Mm. Jag går redan tillbaka till de gamla grekerna, tänkte jag säga. För jag hittade ett citat av Aristoteles där han säger att vänskap är en själ i två kroppar. Och det tycker jag var ganska fint. För på något sätt så tycker jag att det här med att vara tillsammans och den här samtal, samförstånd, sammanhang, samhörighet är någonting som kännetecknar vänskap, åtminstone i min tankevärld. Och Aristoteles var annars också en sån här som skrev ganska mycket om vänskap. Han indelade vänskap i tre olika typer. Han skrev att det finns sådana vänskap man har nytta av, sådana man har nöje av. Och så en tredje där vännerna delar allt utan egen nyttiga intressen. Och det tycker jag är en ganska bra beskrivning egentligen.
Utan egen nyttiga intressen, det var ganska fint. För jag tänkte nämligen att för mig spontant, om jag ska tänka på ett begrepp som jag kopplar till vänskap, så är det kanske växelverkan. Jag tänkte på det när du låste tala om inspiration. Det är lite samma sak, och det här kanske att man stöder varandra och sånt här. Men just den här växelverkan också, att det finns en variation i det. Att ibland är den ena den starkare och ibland är den andra den som behöver mera stöd och ibland tvärtom och så här. Sen kan man förstås tala om själarnas gemenskap och sånt här också, men jag gillar det där med växelverkan på något sätt. Men vi kom redan här via dig, Lasse, in på pjäsen, men innan vi går närmare in kanske i den versionen så skulle du, Marit, gärna få förankra Elena Ferrantes böcker, för de har ju varit otroligt omtalade länge.
Ja, jag skulle säga här att där i slutet av 2000-talet, då skulle alla läsa Karl-Ove Knausgård. Då var det Min kamp som gällde den här bokserien på 6 delar. Sen avlöstes han av Elena Ferrante som kom med Neapelkvartetten. Alltså den är då i 4 delar. Utkom 2011-2014 och den första delen heter alltså Min fantastiska väninna. Och Elena Ferrante, det är en pseudonym. Man vet inte vem som döljer eller vilka. Det kan ju vara ett gäng som döljer sig bakom den här pseudonymen. Men hon alltså debuterade, eller han debuterade 1992 och har skrivit ganska många verk. Men det var med den här kvartetten som Elena blev känd. Och just den här Neapelkvartetten så skildrar två väninnor. Elena Greco som är vaktmästardotter och Raffaella Cerullo som är skomakardotter. Och de växer upp i ett fattigt kvarter i Neapel. Med början 1950-tal och så skildras det ungefär 50 år framåt i tiden. Så man får följa dem från det att de är unga, så där, vad ska vi säga, skolålder, fram tills de blir pensionärer, tänkte jag säga. Och den här berättelsen, det har gjorts en tv-serie, 3 säsonger, den fjärde är på gång så småningom. De har också visats på Yle, de två första i varje fall, och den tredje kommer att visas på Yle ganska snart. Och det här är en skildring av de här väninnorna och deras uppväxt i den här kvarteren där det är väldigt mycket patriarkalt våld, sexism, övergrepp och förtryck och maktspel. Och där finns också Camorran, den här maffian som håller i trådarna bakom det hela tiden. Och sen ett alldeles tydligt klassamhälle och politiska konflikter också i ett Italien, efterkrigstida Italien mellan fascister och kommunister. Så att det är en väldigt rik och myllrande skildring.
En rik och myllrande skildring så där i litteratur, i litterär form. Men det är det ju faktiskt också på scenen, eller hur, Lasse?
Det tycker jag verkligen. Ja. Den här uppsättningen där på Lilla Teatern, så den var just en sån här det var nästan något sommarteateraktigt i hur mycket olika roller och karaktärer det fanns på scenen. Och det var en väldigt stor uppgift det här att försöka famna hela det här verket med alla de här olika utvikningarna. Och till Lilla Teaterns fördel så skulle jag säga att de lyckades ganska bra med det. Eller lyckades bra med att få in så här mycket teman och hålla på och jonglera dem. Det går ju så att de här flickorna så är båda bra i skolan, så de skulle ha en väg ut därifrån från den här slummen. Men det går så att den här ena huvudpersonen, den här Lenou, som spelas av Pia Andersson, så hon är så där klipsk och duktig och har helt tydligt läshuvud, och hennes föräldrar går med på att låta henne fortsätta plugga, men sen den här hennes fantastiska väninna som kallas för Lila, så hon och spelas av Cecilia Paul, så hon är så där verkligen helt på en annan nivå, att hon är så här blixtrande intelligent och har lärt sig själv att läsa och läsa vad som helst för böcker och fattar allting med detsamma. Så hon får inte fortsätta gå i skola därför att hennes pappa som är skomakare, så han tycker att de har inte råd, utan hon är tvungen att fortsätta eller att hjälpa honom och familjen där i skomakarverkstaden istället. Och då blir det så här att de här två väninnorna så växer isär. Och den här Lenou går mot en sån här, hon går i universitetet också och blir med tiden en sån här en uppburen författare, därför att hon har inspirerats av en sån här berättelse som den här Lila hade skrivit någon gång när hon var barn och hade läst, är det Little Women de? Och det där, och så tyckte hon att det här var en bra historia, nu ska jag skriva en lika bra historia, och så skriver hon den och den är fruktansvärt bra, men det här i alla fall enligt den här huvudpersonen. Och sen utöver det så finns det ju alla de här stora temorna, just som du nämnde Marit, det här med dels de här slibbiga männen som börjar stryka omkring de här flickorna när de kommer upp i tonåren. Det tyckte jag var ganska skickligt skildrat, just den här lite så där underliga och lite obehagliga intresse som de här personerna plötsligt börjar visa för dem, som de där tjejerna inte riktigt förstår. Utom då Lila som förstås förstår allting med detsamma. Och hon har då, som barn så har hon inga problem att stå på sig där i grannskapet heller, utan hon är tvärtom ganska explosiv och farlig framstår hon. Men sen så blir det en massa sådana lokala gangstrar som börjar stryka omkring henne, så gifter hon sig till slut väldigt ung med en sån här rik affärsman som det visar sig att hon sen ändå kommer att förakta djupt. Och den här Lenou, så hon fortsätter upp i de här universitetskretsarna, och det är inte så mycket bättre där. Det är ganska mycket sån sexism och sådana grejer, och här och där så hon gifter sig sen med en sån där härligt avtändande sån där konstig utländsk akademikerman som spelas av Rasmus Sletis, som det där han gör den här rollen hemskt bra med sån lite diffus accent, och sen är han liksom lite så där kontrollerande och på något vis så här just sexuellt avtändande skulle jag beskriva honom som, och självupptagen. Men det här, ja, och den har ju då på något vis just den här episka handlingen som spänner över 50 år och som just målar upp det här hur den här Lenou som kommer in i de här, på något vis de här utbildade medelklasskretsarna, plötsligt lever i en helt annan värld än den här Lila som kör fast på ett sätt i en sån väldigt slitsam och hård och så här arbetar tillvaro där hon är väldigt utsatt. Och det är hemskt fin krock som skildras där, hur de här människorna som den här Lenou har omkring sig i den där fina världen överhuvudtaget inte kan förstå de här villkoren som Lila lever i där i arbetarkvarteren i Neapel. Och där kommer jag att tänka på den här reportageboken Gomorra av Roberto Saviano som skrevs 2006, som just handlar om Camorran och Neapel, och som på något vis tyckte jag verkar bekräfta just det här att hur liksom livet utanför den där slummen går vidare, och det är en massa sådana nya idéer och progressiva tankar och jämlikhet som går framåt där ute, men där i slummen så blir livet faktiskt bara fattigare och jävligare, och den där organiserade brottslighetens grepp om det där samhället blir bara starkare.
Mm. Jag tänkte på det när vi diskuterade de här just begreppen eller vad man kopplar med vänskap. Jag tänkte på just de här två flickorna här. Så är det ju, man uppfattar ju ofta vänskap som någonting väldigt positivt. Vänskap är ju någonting man ska eftersträva, någonting man ska vara glad att man har och så vidare. Men det finns ju också inbäddat i det ofta en ganska stark laddning. Just antingen just om det är så här att en vänskap rinner ut i sanden eller man glider isär eller så här. Eller om det blir just en slags imbalans i det här, att man har haft samma utgångsläge men sen av olika orsaker så kommer den andra vidare, den andra inte gör det. Det är ganska påfrestande för en vänskap.
Ja, jag tänker också här med den här vänskapen mellan Leno och Lila, så är det ju också en sån här jättekomplicerad vänskap. Det är en innerlig och intensiv vänskapsrelation till att börja med, och de är beroende av varandra på många sätt och vis. Men sen finns här en sån avundsjuka som växlar mellan dem. Mm. Alltså Lila är avundsjuk på Leno förstås, för att hon har den här möjligheten att lämna Neapel och hon blir den som stannar kvar. Medan Leno är avundsjuk på Lila igen, som är just den här blixtrande, intelligenta kvinnan som kan ställa sig upp mot alla. Hon tar ingen skit, alltså hon står på sig, hon kan mäta sig med vem som helst och hon ger på snotte åt de här höga mafiabossarna. Så att hon är en avundsjuk på det, så att den här, just den här avundsjukan, hur den växlar mellan dem hela tiden, samtidigt som de är beroende av varandra på något plan, även om de är geografiskt långt ifrån varandra sen. Så har de ändå kontakt med varandra hela tiden under alla de här 5 decennierna i någon form, och på något sätt så förenas de ändå av den här tajta vänskapen de hade i barndomen.
Och det är ju också en fråga just om att i vilket skede etableras en vänskap och vilken typ av vänskap är det man skildrar. Att just det här att delar man ett gemensamt förflutet på något sätt som man kan falla tillbaka på, eller är det en vänskap som har uppstått i samband med att man studerar samma sak och har samma intressen, eller finns det några andra band? För att här är det faktiskt att det går under så långa perioder i deras liv, att det blir många olika färgnyanser i den där i den där vänskapen.
Jag läste en artikel i Helsingin Sanomat från början av augusti, så var det en Anna Heinonen som har forskat i vänskap och kollektivt boende. Och i den artikeln så konstaterar hon att samhället idag är jättefamiljecentrerat. Mm. Och att man har så stort fokus på familjen, och så kommer vänskapsbanden ofta i andra hand. Att det finns inte så mycket tid över för de där vännerna. Alltså, när man sen då har lämnat, ska vi säga, studieliv, skolliv, studieliv och ska grunda familj, så faller vännerna ofta utanför ramen. Och att det som avgör till exempel om man flyttar till en annan ort och så vidare, så är ju familjen. Det är ju sällan som vännerna dikterar var man bosätter sig. Eller vilka jobb man tar och så vidare. Så att vännerna kommer kanske ändå alltid sen i andra hand.
Intressant. Kanske det är en orsak till varför å andra sidan de här kompisgängen frodas på film. Kanske man har ett behov av att se dem där då. För jag tänker att vi har haft jättemycket under de senaste årtiondena egentligen. Allt från kvinnorna i Sex and the City till kvinnorna i komediserien Syskonpeti till... Jag menar, det finns många bland männen Hangover-serierna och så vidare. Yeah. Alltså det här med att det finns gänggrupper. Som hänger ihop, och där vänskapen är liksom den där centrala.
Men där finns inte familjerna. Nej, är frånvarande.
Exakt.
Eller sen just i de här grabbkomedierna så brukar ju den där familjen vara den där omständigheten som har hållit dem ifrån varandra. De möts då för att de ska ha den här ena vilda kvällen i Las Vegas eller vad det nu är de ska göra.
Ja, men det där är också jätteintressant, för att jag måste hänvisa till en annan forskare igen, en Mats Hilte som forskar i sociologi vid Lunds universitet. Så han har sagt om skillnaden mellan just kvinnlig och manlig vänskap att kvinnors vänskap ofta är mer intim och verbal. Alltså man har de här förtroliga samtalen, ofta kanske då på tumis eller sen i en liten grupp. Och pratar om sina känslor och så vidare. Och möter varandra ansikte mot ansikte. Medan manlig vänskap däremot är mer praktisk. Och äger rum sida vid sida. Alltså man har ett uppdrag, man har ett mål. Man ska göra någonting. Man är mer att göra än att prata.
Ja, där har jag ett bra exempel som jag kommer att tänka på när vi skulle tänka på våra favoritvänskaper som vi har sett på film eller på scen eller så här. Då kommer jag tänka på The Big Lebowski, den här Coen-bröderna filmen från 1998. Och där Jeff Bridges spelar en sån här konstig slackery i Los Angeles. Och sen är det hans två skumma kompisar. Den ena heter Walter och en sån där enormt stor sån här Vietnam-veteran med sina tydliga impulskontrollproblem. Och den tredje kompisen är Donnie som spelas av Steve Buscemi som aldrig fattar vad som är på gång. Och de går och bowlar, det är det som är deras grej. Och det är just det här att de har den där bowlingen som håller dem samman genom allt som händer. Och när de syltas in i en sån här komiskt invecklad kidnappningsintrig, men genom hela den där intrigen så är deras fokus fortfarande att det viktigaste är att de ändå ska klara sig bra i den här kommande bowlingturneringen. När de blir osams så, och går åt olika håll och sen så ringer den här Jeff Bridges åt John Goodman och grälar på honom och sen så säger han yes, I'll see you for bowling practice innan han lägger på.
Ganska fin bild det här av vad som är det där klistret i gemenskapen. Nej, men det är jättefascinerande här att på vilket sätt skiljer sig, också när det gäller skildringarna då, just på film av hur manlig och kvinnlig vänskap ser ut. Samtidigt som jag undrar om det håller på att förändras, jag menar när det gäller kvinnlig gemenskap igen och när det gäller kvinnliga rollkaraktärer på film, så då har man ju ofta hänvisat till det här Bechdel-testet. Just det här med att finns det då, när det finns två kvinnliga karaktärer, talar de om något annat än män när de är tillsammans. Och klart, där trillar ju många sådana här serier då på eget grepp i det, att det ganska mycket handlar om relationer. När du sa just Marit, det är mera intimt och det är samtal och det här. Och i fiktiv form så blir det ganska ofta diskussioner kring relationer och sånt här. Men jag upplever på något sätt att det håller på att ske någonting av en förändring där, att det också handlar om lite andra saker. Även om det är ju nog onekligen när det gäller till exempel inhemsk film så är det jättestort just nu med vänskapsskildringar. Och här helt för några dagar sedan så fick vi veta alltså att den här filmen Tytöt, tytöt, tytöt som var aktuell här tidigare i år, den är nu Finlands officiella Oscarsbidrag i år. Och det är ju verkligen en sån här film som kretsar kring vänskapen mellan i huvudsak två flickor, med det då en utökad vänskapskrets. Och deras jättevarma och starka inbördesrelation. Och det känns på något sätt som att den här typen av gestaltningar blir allt starkare. Och sen finns det också då en tv-serie just nu som redan har varit aktuell flera år, Aikuiset, sån här inhemsk dramaserie som helt bygger på vänskapen mellan en kille och en tjej. Det är två huvudkaraktärer så att säga som bär upp den här stommen i berättelsen. Sen handlar det om deras utökade vänskapskrets och så vidare. Och ganska mycket om staden Helsingfors också och så här. Men den här vänskapen mellan Oona och Arttu är det som bär upp den. Och sen började jag fundera efteråt att på något sätt är det intressanta i den att den dynamiken blir lite annorlunda i och med att det är en kille och en tjej. Att det finns inte den här romantiska vibrationen där och det finns inte konkurrensen på det sättet heller. Det tänkte jag på med min fantastiska väninna. Där finns ju faktiskt också en emotionell konkurrens mellan dem i ett skede. Och alla sådana element försvinner när det handlar om rollkaraktärer som är av olika kön. Det är också lite intressant.
När jag tänkte på det här med när jag funderar på finlandssvenska skildringar av vänskap från senare år så kom jag nästan spontant att tänka på Elin Willows senaste roman Nya namn som kom ut i fjol. Som också skildrar vänskapen mellan två tjejer. Och en recensent på Sveriges Radio så talar om att i franska så finns det ett uttryck som heter amitié amoureux. Alltså vänskap som gränsar till kärlek. Och det är någonting som skildras här. Vi har då två tjejer som de ska börja i åttan. Och när jag börjar tänka på den här, alltså siffran åtta. Så är det ju som två kulor, två öar som förenas av ett band runt omkring som binder dem samman. Så att de här två tjejerna, de blir verkligen som de här två öarna som blir ett. De blir ett vi, en egen enhet. Och de förenas av musiken. Det är deras stora grej. Så de är ofta hemma hos den ena tjejen och ligger på sängen och lyssnar på musik och pratar musik i timmar. Jag tänkte, så där kommer man ihåg att det var att man kunde ligga i timmar och snacka om någonting och lyssna. De lyssnar på brittisk indiepop från 80-talet och punkmusik. Så att den här ena tjejen då blir en sån här vägvisare in i musiken och också i staden Stockholm, för den här är tre delar och första delen utspelar sig i Stockholm. Och samtidigt så beskrivs då den här andra tjejen som ett hem, att det är hon som är hemmet, att där hon är, så där är hemmet, närheten. Och att hon då, den här jaget, känner en sån här bekräftelse, och det tror jag också är väldigt mycket det som har med vänskap att göra, att man blir bekräftad av någonting. Man känner den här gemenskapen, att man speglar sig i en annan. Och man vill se sig själv bekräftad och bli speglad. Samtidigt så tar man spjärn mot den andra också, att man utvecklas i, kanske också ibland i konfrontation med någon annan, men också i samhörighet med någon annan. Och det tycker jag Elin Willow skildrar jättefint här. Och sen också det här när det börjar, man börjar glida isär, för de ska sen då söka in på gymnasium och de har bestämt sig att de ska båda söka till samma program på samma gymnasium. Men i sista stund så väljer den här andra tjejen, utan att jaget vet om det, så väljer hon en internationell linje på ett gymnasium inne i stan, långt borta. Så att då känner hon ju det som ett jättestort svek. Att varför har de inte talat om det här? De skulle göra något, de skulle göra att vara tillsammans.
Mm.
Och det här innebär ju då att de träffas mycket mer sällan. Och så hamnar de just som du sa, Silja, i otakt och i osynk. Och så börjar de glida ifrån varandra. De träffas en gång i veckan ungefär. Och så kommer det nya människor in i deras liv. Och så här. Och sen i del två så flyttar det här jaget till London och bosätter sig där ett kollektiv och träffar nya vänner. Och blir också god vän med en kompis som jobbar i en skivaffär där hon också jobbar. Och sen tar den vänskapsrelationen också slut i något skede, för att den här Flo och den här andra tjejen, hon ska börja studera på universitet, och den här Eva som hon heter, och flyttar hem tillbaka. Och sen i del tre så är det här jaget då studerar i Åbo, litteraturvetenskap i Åbo, och hon då reser då hem till Sverige för att hälsa på sina föräldrar. Och sen är här en sån här scen som jag tycker är så berörande och gastkramande. Hon går in i en vanlig mataffär och så får hon syn på den här tjejen som hon var jättetajt med i skolan, i högstadiet. Och hon står där då, den här kompisen där i mataffären, hon har två barn, en som sitter i vagnen och en som står bredvid. Och så skriver Elin Willows att det vi säger till varandra är ord utan betydelse. De försvinner så fort de lämnat våra munnar. Alltså att hon kunde vara vem som helst, vilken klasskompis som helst. Att det fanns liksom ingenting av betydelse där. Att i mötet fanns ingenting som handlade om det vi haft eller det vi förlorat. Som om det för henne var en så liten händelse. Som om vår vänskap inte var det omvälvande stora tsunamiska det var för mig. Något enkelt att komma över. Inget att komma över. Bara något som hände.
Mm.
Och just det där att man inser att vad var det vi hade? Det som jag trodde var jätteviktigt och livsavgörande var kanske ingenting för den andra. Det var bara en fjärt i vinden, om man får säga det. Uttrycka det så, att det var ingenting. Och just ett sånt svek, att man blir behandlad som luft, som att man inte är betydelselös, man har inget värde. Så det tycker jag Elin Willow skriver fantastiskt fint om i den här nya namn. Just det här att det där enorma tomrummet och hålet som vidgar sig där när man inser att att det inte var någonting värt.
Nej, det är intressant, för att det kan ju också vara just den här typen av scenarion där man återvänder så att säga till en ort, till exempel där man har sina vänner som har varit ens vänner någon gång för evigheter sen, att där finns ju också nog i och för sig den möjligheten att man kommer tillbaka till människor som man känner att okej, men de här vet vem jag är på riktigt. Att det finns en sån här, att allt det här andra som man klistrar på sin identitet ju äldre man blir och som läggs på för att man får andra erfarenheter och man kanske studerar saker och man kanske jobbar med något specifikt. Men som människa så någonstans så kan man ju ibland känna med människor som man har känt för hemskt länge sedan att naja, men de vet nu ändå vem jag är på riktigt. Att det tycker jag också är fascinerande, fast man inte har delat den här hela resan däremellan.
Ja, precis. Och att det är någon sån här grund som man lägger där just i med de här formativa upplevelserna när man ligger och lyssnar på musik eller har de där långa samtalen som på något vis är viktigare än allt det där som händer senare eller som man ändå inte kan ändra på trots allt som man upplever senare.
Här kommer att komma också ut, om några veckor så kommer det ut en debutant, Kristoffer Stefanssons essäroman Loop, kommer ut här alldeles strax, och den skildrar i första hand tre tajta vänners återförening i Borgo, den är i östnyländsk miljö. Och den är lite intressant på det sättet att de studerar på olika håll och så förenas de en gång om året, så träffas de då i sin gamla hemstad Borgo och så vandrar de omkring, går de omkring i olika parker. De går omkring lite sådär som Ulysses. från morgon till kväll ungefär, och så stöter de på också gamla klasskompisar och besöker platser som har varit betydelsefulla för dem och lyssnar på musik i parken och sådär och refererar till gamla minnen. De väldigt mycket handlar om nostalgi. Och vad är det vi minns och vad väljer vi att minnas och vad är viktigt för oss att minnas. Och just det där att man delar den där gemenskapen, man minns gamla lärare, att hur de betedde sig, och så härmar man dem och tycker att det är jättekul. Sådana som ingen annan kan veta, utan som man bara vet då för att man har vuxit upp tillsammans i en viss miljö under en viss tidpunkt, gått i samma skola. Mm. Så det tycker jag att Kristoffer Stefansson skildrar väldigt fint, den där samhörigheten som finns där just med det där lilla gänget, just för att det är vi och att det var vi som växte upp tillsammans.
Mm. Men sen när det kommer till sådana manliga vänskaper och hur de ofta, de brukar ju ofta ha en sån ganska grabbig ton när de skildras i synnerhet på film, och då tänkte jag en sån här film som just anknyter till det här med hur vänner inspirerar varandra på något sådant djupare plan, så jag kommer att tänka på den här David Finchers film Fight Club från 1999.
Yes.
Där den här, huvudpersonen som har något, Edward, spelas av Edward Norton, som har ett så här tråkigt kontorsjobb. Så han träffar plötsligt en så här enormt karismatisk typ som heter Tyler Durden, som spelas av Brad Pitt. Och den här rollen är alltså nummer 8 på Empires coolaste filmkaraktärer genom tiderna. Och de börjar, först så sitter de ute och super lite, och sen på något vis så får de för sig att de ska gå ut och slåss på skoj tillsammans. Och det här blir sen en enormt förstärkande upplevelse för den här huvudpersonen. Och det, på något vis det här att det där våldet låter honom transcendera hela det där tråkiga skitlivet som han har kört fast i. Och uppleva att han är helt någon annan. Och så flyttar han ut och squattar i något sånt här konstigt kråkslott tillsammans med den här Tyler Durden. Och så blir då hans liv mer spännande än han räknar med, om vi säger som så. Och den här, alltså, den här filmen är ju jätteintressant därför att den, just så här i sedd 20 år i efterhand, för att den är otroligt effektiv på att gestalta en sån hemskt, det här som man kallar för toxisk maskulinitet. Men den gör det på ett sätt som är så ohyggligt medryckande att man förstår precis varför han vill göra det här. Och det här var en iakttagelse som jag läste i en artikel, tror jag på The Guardian, var de tittade på den här filmen 20 år i efterhand. Och då konstaterade de att den här filmen är hemskt framsynt för att beskriva på något vis den här ytterhöga, eller den här alt-right-rörelsen idag. Och den här filmen kommer till och med inom en hårsmån från att medge den här kärnan av det hela, att de dessutom är liksom sån här vit maktanhängare, men den går aldrig riktigt över det, för det skulle göra det omöjligt att hänga med som åskådare på samma sätt.
Den är ju fascinerande. Vi ska, om det nu mot förmodan finns någon som inte har sett Fight Club, så ska vi inte avslöja vad pointen är där liksom i själva konstellationen. Men jag tänkte att den anknyter ganska bra till det som du var inne på i början, det här med inspiration.
Oh ja, ja.
För det blir ju onekligen det att det blir en sån här allt mer destruktiv inspirationskälla som den ena parten innebär för den andra. Men jag är jättefärgstark, alltså verkligen. Så att, ja, det finns ju massor med sådana här fiktiva. Har ni några andra sådana här favoriter bland fiktiva vänskapsskildringar som ni bär med er sådär som vänner?
No, där kan jag ännu inflika att jag är en favorit i den här hjärtevärmande vänskapen mellan 13-åriga John Connor, spelad av Edward Furlong, och hans Terminator Arnold Schwarzenegger i Terminator 2 från 1991 av James Cameron. Och alltså det är fortfarande en fullständigt oslagbar actionfilm det här. På något vis det underliga är att den, är på något vis, den blir så där verkligt rörande, den här vänskapen mellan de här två, när den här pojken lär den här roboten säga coola saker som att chill out och hasta la vista, och sen liksom fattar den här roboten det här.
Ja, när jag kommer att tänka på det här, jag har just läst Henrika Ringboms nya essäsamling Av ljuset för ljuset, och där berättar hon om hur hon en gång gick med sin brorsdotter och brorsdotterns nya bästa kompis som var en klädnypa.
Mm.
Och det här med fantasivänner är ju också någonting som är väldigt intressant. Och man ska ju inte glömma det heller att alla har ju inte kanske en fysisk bästis, utan då skapar man sig en kompis och en bästis av någonting annat. Jag tänker också på Alfons Åberg och hans
Molgan.
Den osynliga. Ja, sådana här fantasifigurer som man kan ha och som kan vara nästan lika verkliga som vilken annan fysisk kompis som helst. Att man kan projicera sina egna fantasier och önskningar och spegla sig i den här fantasikompisen.
Och här måste jag ju då koppla vidare till det som jag lite också funderar på när vi börjar prata om det här med att vad är vänskap och hur definierar man det och sådär. Hur är det med begreppet vän om man tänker att i dagens läge så är vänner någonting man har på Facebook. Alltså det begreppet har blivit, och det är ju ingalunda, det finns massor med människor som man antagligen är kopplad till på Facebook som man nu kanske inte ens nödvändigtvis har träffat. Att finns det en risk för att man urholkar det där begreppet vän, eller är det kanske tvärtom? Vad tror ni?
Ja, jag vet inte. Jag vet att många människor har väldigt olika inställning till det här. Att till exempel, det är många som får så där som får sån här chock av att herregud, hur har jag så här mycket folk bland mina vänner på Facebook, att jag känner ju inte ens när, så börjar de rensa och så här. Och jag brukar inte känna den impulsen. Jag brukar tycka att det är, jag blir ofta lite så där varm om hjärtan när jag börjar gå igenom folk som jag har bland mina vänner, och så tänker jag på de här olika människorna, och på något vis så brukar det slå mig att det gör mig ganska glad att tänka att jag har alla de här människorna i mitt liv på ett eller annat vis. Och att vi åtminstone har den här kontakten.
Mm. Sen tycker jag att jag har märkt allt tydligare en annan trend också när man tänker på Facebook. Förut var det just det att man tog selfies varje gång man var ute och åt med några kompisar ungefär. Och så att hej, här är vi. Men nu tycker jag att man märker en sån trend att folk tar inte längre foton och lägger ut. Utan man är faktiskt där, närvarande i stunden. Man behöver inte visa upp sin vänskap för hela Facebook-communityn. Utan man är vänner på riktigt så att säga. Man behöver inte show off. Mm. Så det tycker jag är också en sympatisk trend idag. Mm. Att gå tillbaka på något sätt till den här vänskapen som finns där, den här samhörigheten, bortom Facebook.
Ska vi sluta här?
Vi slutar väl här.
Jag tycker det låter ganska bra. Vi funderar vidare på begreppet vänskap i ensamhet.
Mm.
Och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt tema. Tack! Och hej!